Våran predikotext idag, den första söndagen efter påsk, den hämtar vi från Johannes evangeliet. Herrens ord genom evangelisten. Det är 20:e kapitlet och det är verserna 19 till och med 29. Så lyder de heliga orden. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sände jag er." Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: "Ta emot den heliga anden. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden." Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro." 8 dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." Sedan sa han till Thomas: "Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand. Och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro." Thomas svarade: "Min Herre och min Gud." Jesus sa till honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser." Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Tvivla inte utan tro. Det är Jesu uppmaning till Thomas i dagens text. Och det är en uppmaning som är lite omodern, kan tyckas. Att tvivlet i dagens samhälle är någonting fint. En av de viktigaste sakerna man får lära sig i skolan, det är källkritik. Man måste vara kritiskt inställd till saker man får höra och läsa. Mycket av det vi får höra och läsa är inte sant. Man måste fundera: vad är det för källa som säger eller skriver det här? Och så ska man försöka ta ställning till om det är trovärdigt eller inte. Men tvivlet på Guds ord, det är någonting annat. Och det tvivlet, det kommer ur svaghet. Och Thomas, han är inte ensam. Han kallas ju ibland Thomas tvivlaren. Men det är egentligen lite orättvist. För vi ser att även de andra lärjungarna tvivlar. Kommer ni ihåg texterna från påskdagen? Änglarna har talat med kvinnorna och sagt: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är uppstånden. Jesus har gått före er till Galilea." Berätta det för lärjungarna. Och de gör det. De skyndar sig och berättar det för lärjungarna. Men lärjungarna, de tror inte. Det står så i en av texterna. De trodde att detta var tomt prat. Så även de andra lärjungarna, de andra 10, Judas har ju tyvärr gått bort. Även de andra 10 har svårt att tro. De får höra budskapet: Jesus är uppstånden. De får till och med höra: "Jag har själv sett honom." Men de har svårt. även de andra lärjungarna vill se först. De saknar inte bara uppståndelsens uppenbarelse, att Jesus står där framför dem och säger, titta, såren efter spikarna. Se hålet, såret i min sida. De saknar också den heliga andes utgjutande. Lite svårt för oss att veta exakt vad som menas. Men Jesus säger när han visar sig första gången i dagens text, ta emot den heliga anden. Vi ser att de är svaga på många sätt. Men det är också vi. Tyvärr är vi allt för lika lärjungarna. Vi visar vår svaghet när vi syndar mot Guds ord. Vi kanske har svårt att förlåta en oförrätt. Vi kanske säger, det är ju rätt att förlåta, men just den här saken som den här personen gjorde eller sa, det kan jag inte förlåta. Jag tycker inte att han eller hon ångrar sig tillräckligt mycket för att jag ska förlåta. Vi syndar. Kanske, nu är det snart dags att lämna in deklarationen om ni inte redan har gjort det via sms. Vi kanske syndar och undanhåller staten lite pengar. Ge åt kejsaren det som kejsaren ska ha. Men vi syndar också när vi är klentrogna, så heter det gamla ordet. Ibland säger vi vårt hjärta, kan det verkligen vara sant? Det är märkligt och svårt att tro. Har Gud verkligen sagt så? Skulle Gud ha sagt, säger djävulen till Adam och Eva, till Eva framförallt, skulle Gud verkligen ha sagt så? Och så tänker vi ibland i våra hjärtan också. Skulle Gud verkligen ha sagt så? Vi visar vår svaghet när vi har svårt att lita på Gud. Vi kanske tror hans löften. Vi kanske tror att det som står där på sidan i Bibeln, det är Guds ord och det är bevarat än till denna dag. Men vi är ändå oroliga. Vi har svårt att 100% lita på Guds löften. Jag är med er alla dagar. Vi har svårt att lita på hans löften. Allt som sker samverkar till det bästa för dem som tror på mig. Vi har svårt att lita på att även svårigheter, även prövningar, är någonting som Gud låter hända för vårt bästa. Vi är också svaga, precis som lärjungarna. Och ibland kan svagheten leda till att man ställer krav på Gud. Visa oss ett tecken. Så säger människor ofta. Jag vill ha ett tecken på att det du säger är sant, Gud. Fariserna sa så. Visa ett större tecken, Jesus. När Jesus återvänder till sin uppväxtort, till Nasaret, och där predikar den här profetian som jag just har läst, säger han, den har idag gått i uppfyllelse. Jag är Messias. Då säger de, ska det vara sant, då vill vi se stora tecken. För vi kommer ihåg när du lekte här och skrämde kring och busade. Vi har mycket svårt att tro. Visa ett tecken. Så säger soldaterna också när de misshandlar Jesus på påsken. När de slår honom sårig och blodig. Är du verkligen Guds son? Säger de. Varför står du ut med det här? Varför låter du oss tortera dig? En av rövarna på korset säger också det. Är du Guds son? Stig ner från korset. Rädda dig själv och rädda oss. Otron kräver tecken. Och Thomas, det var en text idag, han kräver tecken. Lärjungarna berättar om det de har fått se. Han säger, om jag inte själv får se det, då kan jag inte tro. Men våran synd mot Guds ord, trots att vi har fått lära oss vad Gud vill, vad han vill att vi ska göra och vad han vill att vi inte ska göra. Våra tvivel och våran svårighet att lita fullt på Gud. Det är egentligen samma budskap som det Thomas ger i dagens text. Om jag inte får se. Så är det med tvivlet. Men vi ser också i dagens text hur Jesus reagerar på tvivlet. Man skulle ju kunna tänka att han skulle vara sträng mot Thomas när han träffade honom. Att han skulle skälla på honom. Här har jag visat mig för 10 av de andra lärjungarna. Och de berättar för dig vad som har hänt. Och du vill känna på mina sår. Det är ditt svar. Du vill känna på mina sår. Han skulle jag kunna säga, du är inte bättre än Judas. Gå ifrån. Han gör inte det. Utan han visar nåd. Han visar nåd. Gång efter gång så visar han tålamod med lärjungarna när de är klentrogna. Thomas, han vänder sig mot att uppståndelsen verkligen är sann. Och han inbjuds att se och känna. Kom igen, kom här, säger Jesus. Räck mig ditt finger. Petrus, han förnekar Jesus 3 gånger. Då när Jesus är som mest utsatt och utlämnad. Så vänder han sig om och ser Jesus där ute på borggården. Och vet att nu har han förnekat honom 3 gånger. Men hur reagerar Jesus? Han skickar en särskild hälsning till Petrus. Han säger till kvinnorna, berätta för lärjungarna och särskilt för Petrus. Han förstår att Petrus skäms. Han förstår att Petrus undrar om han verkligen kan få vara en lärjunge längre. Han förstår Jesus att Petrus klandrar sig själv för det som har hänt. Lärjungarna förväntar sig inte en uppståndelse. Och Petrus funderar, det sista kontakten jag hade med Jesus, det var att jag svek honom. Människor kan ju ibland gräma sig väldigt mycket, sörja över att den sista kontakten man hade med någon som har dött inte blev som man hade tänkt. Vi bråkade den morgonen innan hon reste. Vi pratar i telefon och varför slutar inte med att säga jag älskar dig? Petrus, han funderar på att sista gången han mötte Jesus blick så var Jesus ledsen och besviken. Eller att Petrus var besviken. Men vi fick höra i vår evangelietext idag att Jesus kallar Petrus till ledare i kyrkan. Led mina får på bete, säger han. Inte en gång, inte 2 gånger, utan 3 gånger upprepar han kallelsen. Led mina får på bete. Lika många gånger som Petrus förnekar, lika många gånger kallar Jesus honom. Jo, säger Jesus, jag vill ha dig. Följ mig. Du duger trots din stora synd. Och det är samma för oss. Vi som varje ny dag vaknar förlåtna med möjlighet att börja om på nytt. Men varje kväll när vi går och lägger oss, om vi är ärliga, måste erkänna, även idag har jag syndat. Även idag har jag i ord eller handling givit ett vittnesbörd som är motstridigt med det vi är villiga i. Även vi möter en utsträckt hand. Jesus säger också till oss, kom och se, kom och känn min förlåtelse. Jag vill ha dig trots din stora synd som en av mina lärjungar. Guds ords syfte, det är precis det som Jesus säger i vår text idag. Det är att skapa tro och att tysta tvivlet. Vi talade i inledningen om att tvivlet på många sätt är ett ideal idag. Tyvärr inte bara vad det gäller källkritik när man ska skriva en uppsats i skolan, utan också i den kristna kyrkan. Den som med en barnalik tro tar emot och accepterar Bibelns ord som Guds ord, som det utger sig för att vara. Den som säger, jo men det står ju skrivet, den beskylls för att vara naiv, barnslig, lite omodern. Det är finare idag att säga, ja, när vi läser om uppståndelsen, då ser vi ju här att det fanns bland lärjungarna en stark önskan om att Jesus skulle uppstå. Och uppståndelsen, det skulle kunna vara en bild för att vi får nytt liv och sådär. Och det är ett fint budskap. Ja visst, men tror att Jesus uppstått? Kan man fråga ärkebiskopen, våra nya ärkebiskopar i Sverige. Ja, alltså uppståndelsen, skulle hon säga. Det är en fin bild för mitt liv. Var det inte fint där vid påsk? Våren kommer och vi kan prata om nytt liv. Det är fint att tvivla, tycker människor. Men det är inte fint att tvivla på Guds ord. Bibeln visar att det är en av de farligaste synderna som finns. Jesus säger även till ärkebiskopen, tvivla inte, utan tro. För tvivlar du på mitt ord, så finns det inget som är säkert. Om du inte tror på Gud själv, vem ska du då tro på? Vem ska du lita på? Jesus, han vet att det är naturligt för människor att tvivla. Så han bygger tålmodigt upp sina lärjungar. Han undervisar dem under lång tid. Och i evangelierna så ser vi att han återkommer till samma saker, gång efter gång. Mitt rike är inte av den här världen. Han återkommer till det. Vänta er inte ett jordsligt, ett världsligt fredsrike. Vänta er inte att jag driver ut romarna. Han säger det till oss idag också. Vänta er inte att kristendomen ska segra på ett politiskt plan. Det är inte bara och lärjungarna har svårt att förstå det. Han får komma tillbaka till det gång efter gång. Frälsningen är av nåd, inte av gärningen. Det är svårt att förstå också. Är inte fariserna duktiga med sina hörntofsar? Nej, säger Jesus. Gud är inte intresserad av yttre rättfärdighet. Han är intresserad av hjärtats tillbedjan. De har svårt att förstå det. Det går emot det de har fått lära sig. Och det svåraste av allt, Messias måste dö och sedan uppstå, säger Jesus. Bort det, säger lärjungen. Det vill vi inte ska hända. Vi vill att du ska ha framgång så vi får framgång. Vi vill fira segrar med dig, inte sörja nederlag. Detta måste ske, säger Jesus. Han upprepar det gång på gång. Och Jesus, han bygger upp oss också med sitt ord. Vi återkommer varje påsk till samma budskap. Jesus uppstånd. Är inte tjatigt? Jesus vet att vi har lätt för att tvivla. Så han måste påminna oss också om att graven faktiskt var tom. Det är inte bara en bild för nytt liv. Det är nytt liv. Och det är nytt liv inte bara för Jesus, utan för alla som tror på honom. Tack vare uppståndelsen så kan vi också vara säkra på att vi ska uppstå. Är uppståndelsen inte sann, skriver Paulus, vad är då för mening att ha en kristen kyrka? Om man tror att uppståndelsen bara är en bild för någonting, bara en vacker berättelse, en konspiration av lärjungarna, finns det ingen anledning att samlas till gudstjänst? Lägg ner verksamheten. Nej, det är tack vare uppståndelsen som kyrkan har ett uppdrag. Jesus sänder ut lärjungarna för att predika och berätta om att hans uppståndelse innebär att fadern har tagit emot det offer sonen har gett och strukit ut all världens synd. Berätta för dem, säger Jesus, att de är förlåtna. Berätta att de är förlåtna för min skull. Det är också vårat uppdrag. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, du som led och dog för mig, förlåt mig för att jag ofta är svag i tro. Förlåt mig för att jag ofta är lik Thomas i dagens text och tvivlar på att det du sagt är sant. Men hjälp mig så att jag aldrig omfattar tvivlet, omfamnar tvivlet och är stolt över det, utan istället kämpar mot det. Hjälp mig att ta hjälp av ditt ord, om berättelsen om vad du sa och gjorde för att vinna och besegra tvivlet. Vi ber i ditt heliga namn.